Ja, ni lyssnar förstås på Radio Tyresö 91,4. Jag heter Ann Sandin Lindgren och jag är redaktör här på Tyresö Radio. Och det innebär ju att jag försöker få väldigt många människor att lyssna på radion och framförallt sända på den här radion. Och idag har vi 8 stycken väldigt aktiva radiomakare. Och jag tror ni som har lyssnat på den här radion under många år har lärt känna oss. För att vi berättar lite grann om våra liv. Men nya lyssnare kanske inte känner oss så bra, så jag har börjat lite grann att intervjua radiomakarna. Och nu har jag en väldigt duktig radiomakare framför mig. Välkommen Jerker Pettersson.
Tack Ann Sandin Lindgren, vad kul att vara här.
Ja, alltså Jerker, det är inte bara så att han kommer hit till vår studio, han har en egen studio hemma.
Ja, det har blivit så.
Ja.
Jag tycker det är så praktiskt och det är så görbart, med man kan lätt hoppa igång och göra någonting.
Ja, alltså det är så imponerande. Vi andra sitter i våra, jag sitter i mitt sovrum ibland för jag behöver liksom när jag ska spela in någonting.
Ja, men det är bra akustik där va?
Det är jättebra. Det ekar inte. Nu tänkte jag först att du skulle få presentera dig. Hur skulle du presentera dig själv, Jerker Pettersson? Vem är du?
Oj.
Sen ska jag presentera dig.
Och sen ska du presentera?
Ja.
Ah, då säger jag så här, jag heter Jerker Pettersson. Jag har fyllt 69 år. Jag är född i och uppvuxen i en liten by eller ort utanför Norrköping som heter... Den heter Djursla, som är en del av ÅB. Och ÅB känner många till, för det var ÅB Jojje Eriksson, fotbollsmannen där. Jag lämnade Åby ungefär någon gång 1980 skulle jag säga.
Och då var ÅB Eriksson den enda kändisen?
Ja, ungefär fotboll. Så. Ja, och sen så var jag då i Norrköping i 4 år. Och sen så har jag levt i Stockholm.
Ja, jag vet. Vi ska ta det där. Men vem är du mer yrkesmässigt då?
Yrkesmässigt så är jag väl då... Ja, hörru du. Alltså, jag har alltid haft svårt att sätta en titel på mitt visitkort.
Ja,
så
jag förstår
det.
Jag fattar det.
Ja, och det gör ju då att, men låt säga så här, att jag läste ekonomi och sen så ramlade jag på datorn och jag hade teknik med mig i form av att jag gillat elektronik sen jag fattade lödpennan vid 7 års ålder ungefär. Och det här har blivit en enda sammelsurium. Så att ja, min större delen av mitt yrkesliv har jag faktiskt varit konsult.
Jag vet ju att du nu är vår AI-specialist och tänkte så här, nu jäklar, nu frågar jag ChatGPT. Vem är Jerker Pettersson i Tyresö?
Spännande.
Ja. Och då sa ChatGPT så här, alltså ChatGPT, det är ju, vad ska man säga, det är Microsoft som stöttar ChatGPT tror jag.
Ja, som stöttar OpenAI som har eller äger ChatGPT.
Ja, det är sån här man kan fråga. Då svarar ChatGPT. Jerker Pettersson är en aktiv radioproducent, ljudredigerare och programmakare i Tyresö. Engagerad i lokal media med erfarenhet från både teknik och kreativa projekt. Men det tyckte jag lät så lite, så då gick jag in på Google. Gjorde en AI-översikt
yes.
Där man frågar en fråga när man googlar. Då fick jag mycket längre svar.
All right, spännande.
Jerker Pettersson är en Tyresö-baserad tech-veteran med över 40 års erfarenhet, känd som ägare av Staxo AB sedan 1992.
Ja, det stämmer.
Han är aktiv som AI-praktiker, trendspanare och föreläsare. Ofta anlitad av Radio Tyresö för att analysera megatrender inom IT och framtidsutveckling.
Oj, jaha. Ja,
du är anlitad av oss, bara så vet. Mm. Verksamhet. Driver Staxo AB, fokuserat på tech och kommunikation.
Ja, kan man säga.
Ja. Expertis, AI, digital disruption och framtidsspaning.
Ja, de har hittat några såna här ord här som är på senare tid, om vi säger så. Ja.
Jag vet faktiskt inte vad digital disruption betyder.
Det betyder att man med hjälp av digitala sätt, helt enkelt, disruption är ju att förstöra.
Ja.
Och man förstör gamla modeller, alltså gamla beteenden, gamla sätt.
Man tänker nytt.
Och det gör att man då förstör det gamla.
Aha, vad är så det var?
Ja.
Bakgrund, lång erfarenhet inom ADB, data, IT-branschen. Jerker Pettersson analyserar ofta stora omvärldsförändringar såsom geopolitik, finansmarknad och teknisk utveckling. Säger alltså Googles AI-översikt.
Ja, jo då. Ja, men det är ju, det, om jag säger så här, det är inga fel i det. Och så blir det naturligtvis en viktning som Google gör, så att säga.
Ja. Och det är lite roligt, för att skriver man en fråga, fast man var tvungen att skriva Jerker Pettersson i Tyresö, annars fick jag upp en massa andra.
Ja, jag tror vi är 29 stycken i Sverige.
Ja, men du är ensam i Tyresö.
Ja, det lär jag vara,
Nu kommer nästa fråga till dig. Vet du hur många program du har gjort på Tyresö radion? Eller medverkat i?
Medverkat?
Och gjort.
Du har berättat det för mig för några år sedan, och så har det blivit några till. Och jag, är det 140?
164.
All right.
Så här är nummer 165.
All right.
Du berättade ju det här med att du föddes då i Åby, Norrköping. Det är en liten by, va? 7000 invånare sen. Åby, vad är det, en ort? Eller ett, vad är Åby känd för förutom då ger Åby Eriksson?
Ja, det är nog inte så mycket mer än just det kanske. Ja, nej, men det är som en av alla dessa orter i Sverige som har, det finns ett ICA, ett ICA, ett Konsum, skola, bibliotek. Ja, det här basic.
Alltså. Och hur försörjde man sig där då?
Jo, då pendlar man till Norrköping med att jobba.
Aha, vad jobbar dina föräldrar med?
Ja, min pappa, han hade en titel, det är inte hela.
Det fick man på den tiden och hade det hela livet.
Ja, det var ju så, och sen det var ju, stod till och med i telefonkatalogen, så han var reklamman.
Var inte det väldigt nytt?
Jo, det var väldigt nytt, han var tidig. Han var tidig att starta reklamfirma på... Ja, det blir ju alltså ungefär när jag föddes 1957. Aha. Han var väldigt tidig med det.
Ja. Och när du föddes 1957, en dag innan dess, föddes jag.
Ja, tänk. Va?
Så jag är mycket äldre än dig.
Jag får alltid vara yngre.
Ja, exakt.
Lillponken.
Ja, exakt så. Så brukar tvillingar prata med varandra också. Vad gjorde din mamma?
Min mamma, hon i samband med, eller när jag hade fötts, så fick hon... kronisk ledgångsreumatism.
Jaha.
Så min mamma har inte jobbat eller i arbetslivet. Hon har gjort några små saker, men hon kunde inte. Aha. Helt enkelt så. Ja. Så det enda jag vet, eller min mamma har alltid varit ledgångsreumatiker.
Och vad innebär det? Kunde hon gå?
Ja då. Hon levde ju ganska länge ändå. Men hon hade ju ont. Ledgångsreumatism på den tiden, det fanns ingen bot mot det. Nej, det fanns inga bromsmediciner. Så för henne så var det att äta magnesyl.
Aha, just
det var det som ordinerades. Och nu, du vet att magnesyl, det får man i små, eller fick i små askar så här.
Ja.
Nej, inte morsan. Hon fick två stycken burkar, 500 piller i varje.
Oj, oj, oj.
För att då hålla värken borta.
Oj, ja. Magnesyl var den tablett man fick när man har ont.
Ja, just då. Den är verkningsfull. Den sliter lite på magen. Ja. Så därför så, min mamma har inte yrkesarbetat på det sättet. Mm.
Men hon stöttade dig då?
Ja.
Du var hennes allt.
Ja då. Nej, morsan, hon är stor. Alltså.
Hon är stor. Mm. Men jag tänkte så här, i och med att ni hade en kändis där. Jag kan ju ingenting om sport egentligen, fast jag är uppväxt i en sportfamilj. Men i och med att den här lilla orten Åby var känd då för...
Joje Åby Eriksson, landslagskapten i fotboll.
Ja, och då undrar man ju så här, spelar du fotboll?
Nej, för fasen. Det här med boll har aldrig funkat för mig.
Nej?
Nej, en boll är för mig en helt... Det går inte att hantera. Och jag är inte intresserad.
Jag tycker, det är ärligt tycker jag. Man ska inte låtsas vara intresserad av någonting man inte är intresserad. Jag försökte faktiskt spela tennis i och med att min pappa tvingade mig att spela tennis. Jag hade en boll som första leksak, men jag blev aldrig bra på det där. Som tur var blev min syster det, så jag slapp sen spela så mycket tennis.
Ja, du ser va? Ja, jag har väl försökt med någon sån här badminton eller någonting sånt där. Men
det är inte din grej heller.
Nej.
Men du började jättetidigt 1979, va? Med det som då hette ADB.
Ja, så var det. Det var 1979 som han ramlade på en terminal till en minidator på Luftfartsverket som då var ganska nytt, hade sitt huvudkontor i Norrköping.
Ja, och då måste vi tala om för alla de unga människor som inte är så gamla som du och jag att data på den tiden, Det var det som stora företag ägnade sig åt. Blå text på blå skärm och så här, men grön text, jag kommer inte ihåg en färg. Var det grön? Var det svart?
Ja, jag tror att på min gamla terminal, en ergonomiskt hemsk då, ja. Det var nog faktiskt svartvit.
Ja, men exakt. Och det var folk som kunde hålkort som jobbade med data.
Ja, och, men ja, jo, det var hålkort. Fast vi var då, vi var moderna, för vi hade, ja. Vi hade inte hålkort, vi hade disketter.
Ja, och det här var ju liksom en tid när man gick hem till en person som sa, jag har en data. Så gick man in och tittade. Från början var det stora, hette det floppy disks?
Ja, man sa floppy disk. Ja. Ja, just det. Den fanns ju, det var ju 8-tums storlek började det som.
Ja.
Och sen blev det 5,25 tum och sen blev det 3,5 tum och sen försvann det.
Ja, och det var ju därför, när, och de sa, den här heter A, sa de. Men man stoppar in i A-facket. Och sen kom nästa som heter B. Ja. Och sen sa de efter ett tag, grabbarna som jag dejtade på den tiden, nu har jag byggt in den heter C. Det var en liksom, och så pratar man om promptar och man pratar data, man pratar liksom om innanmätet på datorn. Man visste inte vad man skulle göra med den.
Nej, det var väldigt tekniskt. Ja. Så det är en enorm utveckling. Herre Jesus. Ja. Oj.
Men du gick ADB-utbildning? Eller blev du liksom bara lärde dig själv?
Nej. Alltså jag började med elektronik.
Ah, du började löda och sånt?
Ja, det där det börjar. Och då blir det en naturlig övergång till datorer. Och då var det mikrodator och sådana här små pluttegrejer.
Du började där i magen på datorn? Du började
inuti. Jag började i magen och sen så, jag hade ju läst ekonomi.
Ja.
Och därför så hamnade jag på en ekonomiavdelning. Ekonomiavdelningen skulle då göra så att istället för att skriva fakturorna på en skrivmaskin, en sån här så skulle det bli datoriserat. Och då stod jag mitt i den korsningen, så att säga.
Aha.
Ja. Och då tänkte, kan inte du? Du verkar vara ganska flink på tangentbordet. Jo, jag var det, för jag hade lärt mig det.
Ja.
Och på den vägen är det.
Alltså, det är ju fantastiskt. Men då bodde du fortfarande kvar i Norrköping.
Yes.
Ja. Och då, från Åby flyttar man till Norrköping, då flyttar man till stan.
Flyttar man till stan och då är det ju lite roligare uteliv och sådär.
Men du kom alltså till Tyres redan 1997. Varför då?
Ja, det var ju... varför blir det Tyres? Ja, det är nog by accident.
Du flyttade till Stockholm av någon anledning?
Nej, som Norrköpingsbo så flyttade jag till Stockholm. Och kriteriet för att kalla det Stockholm, det var att man kunde höra Radio Stockholm. Och Staffan Dopping och hela det här balletten. Ja, det är bara att jag hamnade i Upplands Väsby.
Allting var här var Stockholm, eller hur?
Ja, för mig var det Stockholm.
Ja.
Men det var det ju inte.
Nej.
Men det, jag tog mig sen då från Upplands Väsby in till Södermalm, mitt i smeten.
Oj!
Ja, kanon alltså.
Hur gammal var du då?
Jag var 27, 28,
någonting sånt där. Någonting som man är som i starten av livet.
Ja, det är full fart.
Full fart,
mm.
Ja.
Mm.
Gillar du Stockholm då?
Ja.
Ja.
Jag gillar Stockholm fortfarande.
Ja, det är bra där. Gillar du Norrköping?
Ja, nej. Om vi ska göra ett enkelt svar så är det nej. Jag tycker det, nu får jag väl Norrköpingsborna på, men jag tycker det släpar.
Det släpar,
ja. Det släpar. Det är segt och trögt och konservativt, krasst sett.
Det kom en film som heter Fucking Åmål en gång i tiden som sa ungefär samma sak. De här som bara vill ut i livet. Ja. Det var en film som pratade till. Ja, men varför kom du 97 till Tyresö då?
Ja, det var väl att i dåvarande förhållande så, ja, men nu ska vi ha hus.
Aha.
Mm.
Och då hittade du det hus där du bor nu?
Yes. Så är det.
Det är ett fint, bra, stort
hus. Ja, det är skitbra. Va? Ja. Så att det var ju en... Och det är bananskal. Så är det.
Just det, saker öppnar sig ibland. Eller, när jag fick veta att det fanns en Jerker Pettersson i Tyresö.
Mm.
Jag är inte 100 på om jag visste att du hade gett ut en bok.
Mm.
Men min far, Åke Sandin, visste att du hade varit på Kvarnhjulet och hållit ett föredrag för 200 personer.
Ja, jag kommer ju inte ihåg i vilken ordning allting kom. Men jag vet att din far intervjuade mig. Det var första gången jag blev radiointervjuad.
Ja, för att 2012 gav du ut boken, va?
Ja, det var det.
Och 2013 intervjuade han dig första gången.
Mm, just det. Och sen i samma veva så var det så att PRO fick någon nys om den där boken och tyckte att skulle inte du komma till Kvarnhjulet och berätta om den? Så ja. Det gjorde jag då.
Och då var det fullt?
Då var det banne mig fullt, för då snackade vi Titanic i 45 minuter eller någonting. Ja. Så att, men innan dess så var det faktiskt så här att jag hade varit i Trollbäckens kyrka.
Ja, så var det också.
Och blev inbjuden att prata.
På om... Vindfånget, heter det. Ja, den här samlingssalen där.
Ja, just det. Så var det. Mm. Så var det. Och pratade om Titanic. Och då var det så... Det, i den här berättelsen så blir det ganska... Ja, Titanic är ju sorgligt. Och i mitten där, då är det som max sorgligt.
Ja.
Och då vet jag, då kunde jag stå och så såg jag längst bak satt dåvarande prästen. Tog av sig glasögonen och torkade tårarna.
Ja.
Och sen kom det då en man som heter, och som inte heter Björn Malmberg, som inte lever längre, och så, kan inte du göra radio?
Ja, jag vet. Han hade jobbat på Sveriges Radio. Och han gjorde radio här under väldigt många år också.
Mm, och då sa jag, eftersom mitt standardsvar på det mesta, jag sa, ja det kan jag väl. Så på den vägen är det.
Och då måste du berätta lite vad Titanic-mannen, det är en släkting till dig som du... börja forska om.
Ja, i och med att jag hade hört länge så här att mormors kusin var styrman på Titanic. Och jag har bara hört det där morsan har sagt och så har jag inte fäst något vikt vid det, men jag plötsligt så kom på att, ja men vänta, hur är det med det? Är jag släkt med han som styrde Titanic?
Ja.
Och för, överhuvudtaget, är det bra att vara släkt med honom? Är det liksom meriterande?
Ja.
Att,
ja.
Så jag grävde fram den där och den där storyn blev ju bara större och större ju mer jag grävde, för han hade ett fantastiskt liv i många aspekter.
Och du fortsätter att gräva?
Nej, jag ska ärligt säga att nu är jag pauser grävandet.
Ja, för det som är fascinerande då, Åke Sandin, min far, 2013 när han intervjuade dig, då var han egentligen på väg att lägga av med radion. Men han är ju så historiskt intresserad så att han blev ju alldeles fascinerad. Jag lyssnade på det programmet häromdagen bara för att kolla vad var ni pratade om. Och då ville han ju liksom tycka till, för han var ju historielärare och Titanic var en stor händelse. Han levde ju inte då, men ändå, för att det var ju 1912 och levde inte min far. Men alla med generationerna innan dess har ju en relation till Titanic.
Ja.
Ungefär som vi har till Estonia.
Ja, så är det. Så är det. Det var så stort så att, och det, man kan ju höra att Titanic används i nästan i den dagliga debatten. Någon kan säga så här, ja det här är så svårt, det är som att vända en atlantångare.
Ja,
med hänvisning till Titanic då i princip.
Ja.
Så att, nej, det är en stor grej.
Och det roliga var då att då började du göra program här på Tyresradion.
Mm-hmm.
Och den första scenen du gjorde, det var Livet i Languedoc.
Det var den första serien
där
jag gjorde flera program i en serie.
Och då
men det var inte första programmet.
Jag kommer inte ihåg vilket det första program var.
Det första programmet handlade om den franska folkbilen Citroën 2 CV.
Var det första programmet? Ja, det kanske det var.
Mm.
Ja. För det roliga var då 2013 när du gjorde ditt första program. Då pratade jag med dåvarande oppositionsrådet, kommunalråd Anita Mattsson, som tyckte så synd om oss på radion, för vi hade varit tvungna att köpa in program. Vadå köpa in? Vi har inte köpt in några program. Ja, men ni har ju proffs.
Jag skulle tagit betalt. Alltså.
Jag vet, för du var den första. Alltså, min far Åke Sandin, han redigerade inte ens programmen. Han tryckte på start på en vanlig bandspelare och spelade i 30 minuter. Och klippte aldrig bort något. Om det inte var något väldigt konstigt som han var tvungen. Då svor han, för han tyckte det var så jobbigt att klippa.
Och det är en konst att kunna klara 30 minuter utan redigering.
Ja. Men du, och då, det hade jag lärt. Vad så jag ville. Vi var ju några stycken som tog över efter Åke. Och jag lärde upp att så här gör man. Man kör ungefär 30 minuter. Men jag lärde folk att redigera lite grann i alla fall. Men du la ju på musik och mellansnack. Och, alltså... Man kände så här, ska vi låta som Sveriges Radio eller?
Ja, men det var ju kul ju.
Ja, det var roligt. Och det var roligt, därför du lärde oss en massa ny teknik. Och vi hade köpt såna här stora inspelningsapparater och du talade om, det går lika bra med den här mindre. Gör det. Så att mycket lättare att hålla i handen.
Ja, lilla Zoom H1 var det va?
Ja, precis. Mm. För vi har haft en bild länge när du står i Languedoc Och så sa man ska ha hörlurar på sig när man intervjuar folk också. Ja. Så vi gick från liksom sån här stenåldet in i den nya tiden, tyckte jag i alla fall, när du kom in i gänget. Och sen var det så att Åke hade sagt att han hade lagt av, men då kom du ut med en bok till.
Jag gjorde en uppföljare, alltså den hette, eller heter Titanic-mannen, en oändlig efterforskande historia. Ja. Jag byggde ut historien. Ja, just
precis.
Det stämmer. Och då tror jag att Åke gjorde en intervju till.
Ja, han gjorde det. Mm. Ja. Så att, för han gjorde inga intervjuer sen efter 2014. Han började lägga av då. Så, men han kunde inte låta bli när han kände att du kunde så mycket om ett ämne som han tyckte var kul. Men det som var så roligt, du började då med det här med två CV.
Ja, Citroën, franska, bilen, den bästa i världen.
Ja, och Languedoc. Förklara, varför gör du ett program? För att vi sa ju till dig att du kan inte göra program i Frankrike, det har ingenting med Tyres att göra. Och då sa du så här, inte så långt från Trollbäcken ligger flygplatsen. Ja, och därifrån går det. Så började du.
Ja, jag fick ju försöka knyta ihop det då. Ja, och få till.
Säga Tyres någon gång nere i Frankrike.
Ja, man får ju inse att Tyres är en del av världen och det är inte så långt från Frankrike faktiskt. Nej. Då är det tidsmässigt och sådär. Så ja. Att, ja, det gick ihop så. Det blev ju en serie av det där.
Ja, hur kommer det sig att du och din hustru är så intresserade av Frankrike?
Ja, om jag det visste. Men det korta svaret är väl att Frankrike har allt. Och det har en grund. Det finns ju, franska femte republiken har ju tre slagord. Liberté, égalité, fraternité. Frihet, jämlikhet, broderskap.
Ja. Men hur länge har den här kärleken varit?
Ja, jag tror jag fick med den i modersmjölken så att säga. Min pappa var 1950 i Paris på Esperanto-kongress.
Just Esperanto?
Mm.
Vi har haft en väldigt livaktig Esperanto-förening i Tyresö har vi haft.
Ja, du ser.
Ja, Det är ett språk påhittat.
Ett konstruerat språk som fick ju ingen stor spridning. Men det var en bra idé.
Ja, människor skulle kunna träffas utan att bara prata engelska. Ja,
så jag tror jag fick med, framförallt farsan, så var det mycket Frankrike. Så.
Det var det?
Oh!
Ni åkte dit mycket?
Nej, vi åkte inte dit. Han var där och jag tror vi i familjen var aldrig i Frankrike och så. Men jag hade Frankrike med hela. Min första bil var liksom en fransk bil, en Renault 4 och sådär.
Du hade en Renault 4L?
Den första bilen.
Vi hade bara Renault i vår familj.
Mm, jag ser.
Gissa varför?
Nej, det vet jag inte.
Den var billigast av alla bilar.
Ja!
Det var, man kunde köpa en ny bil. En av våra första Renault, den gick alltså 70 nedförsbacke. Men den gick 50 uppförsbacke. Den var så dålig.
Nej, de var så här. Det är väl lika bra att erkänna. De var inte bra, men de var billiga. Och de var lite roliga och framförallt väldigt praktiska.
Ja, och man fick plats. Man kunde ju sova och bo i den mer eller mindre.
Ja, visst. Ja. Ja, då. Så, att, nej, så Frankrike är med och det är ju en central del i Europa. Och Frankrike är så stort, det är mycket större än man tänker sig. Frankrike har förgreningar överallt. Ja. Och Frankrike är en spegelbild av USA.
Är det?
Ja, visst är det. Du har en president, du har en nationalförsamling som är i två delar, precis som USA. Du har du har till och med färgerna i flaggan rött, vitt, blått. Du har massor av franska saker som finns i USA som denim jeans från Denim från staden Nim. Du har New Orleans, det är Nouvelle Orléans, Orléans i Frankrike. Du har bilmärket Cadillac, ja det är ju orten Cadillac i södra Frankrike och så vidare.
Men Jerker, det känns ju inte som fransmännen har den mest kärleksfulla relationen till USA.
Nej, de har då haft den här, jag brukar kalla det hatkärlek. Och den tror jag är ömsesidig i USA, Frankrike. Det är en hatkärlek.
Och Paris är väl den mest besökta turiststaden i hela världen.
Ja,
alla vill till Paris någon gång.
Ja, så är det. Och Eiffeltornet är Eiffeltornet. Det går inte att komma ifrån. Louvren är Louvren.
Frihetsgudinnan.
Ja. Frihetsgudinnan. Vem var det som skänkte den till USA? Och frihet är ju liberté. Ja. Vad har amerikanerna? Liberty.
Ja.
Det är så många kopplingar. Ständigt nya kopplingar. Vem var det som var bästa kompis med Henry Ford? Jo, André Citroën. Och så vidare.
Du och jag gjorde den här trendspaningen. Jag har så mycket frågor. Jag kan inte bara prata Frankrike med dig. Vi får ett annat program som handlar om Frankrike. Men när började du själv? Liksom, för att ni, så länge jag har känt dig så har du åkt till Frankrike.
Mm.
När började du åka till Frankrike?
Ja, på 80-talet tror jag.
Jaha.
Ja.
Ständigt? Upptäckt nya delar?
Ja, ständigt. Alltså, man kommer på den här fasen, måste åka. Och jag åkte på, helt frivilligt så åkte jag, kastade mig ner till, utanför Marseille så finns det ett företag som gör delar till Citroën 2CV. Och jag, utan förvarning eller någonting, så tog jag flyget ner och så fick jag för mig, jag ska göra en artikel om det här företaget. Och de var inte förvarnade heller, så jag dök upp där. Och det var en sån där, och då kunde man ju titta runt den här orten och allting. Så det blir blir Frankrike. Franska, Normandikusten, invasionen, dagen D 1944, det är ju avgörande för Europas historia.
Frankofilen Jerker Pettersson. Ja. Men ni har inte skaffat något hus eller lägenhet där nere?
Nej, jag hade en idé på det, men ja, det är mycket, man ska ha ett eller flera hus.
Ja, det är jobbigt.
Ja, alltså det är så enkelt att flyga eller ta sig och hyra.
Då är man mer fri.
Ja.
Liberté.
Ja, du ser. Det kom den, va? Alltså frihet är skitviktigt.
Mm. Men sen är också så här, när du gjort olika program här på Tyres radion, inte nog med att du håller på då med franska bilar, och vi har åkt runt i din 2CV.
Ja, det har vi.
En jättefin bil. Det är kul också med det här med bilar. Vi har börjat titta hemma på den här rostiga bilresan med, har ni sett det?
Med Anders Ankan och hans kompis. Vi har sett den. Det är kul.
Men apropå, man blir lite nostalgisk när man åker en bil som man själv har haft för 30-40 år sedan. Och den funkar inte. Man kommer ihåg.
Man minns.
Ja. Men sen, om jag fattar rätt, den här släktingen då, din Titanic-släkting där, din mormors kusin, han hamnar ju på mentalsjukhus.
Mm.
Och du har också börjat undersöka en massa mentalsjukhus. Du har gjort en serie om Sankta Gertrud.
Ja.
Hur kommer det sig? Berodde det också på släktingen?
Ja, det blir ju en följd av den här efterforskningen om släktingen som då hamnade på Västerviks hospital, som det hette. Där hamnade han 1923.
Uh-huh.
Och då fick jag gräva, hur hade han det där då? Och då fick jag kontakt med psykiatriska museet i Västervik och en tjej där som var väldigt välvillig och tyckte det var så intressant att de hade haft en Titanic-överlevare på plats.
Som rymde
tre gånger dessutom.
Ja. Från en del av fängelset, men sjukhus som man inte kunde rymma från.
Ja, det skulle vara rymningssäkert, men inte för honom, va? Nej. Och det växte och blev större och större då, naturligtvis. Och då blev jag så intresserad av psykiatriska museet i Västervik och vad det var. Eller vad det här gamla hospitalet och senare Sankta Gertruds sjukhus, som det hette. Vad det var, hur det funkar och allting sånt där. Så då blev det ju faktiskt radio av det också. Ja.
Och för det är ju också väldigt, alltså, fruktansvärd historia. Inte nog med att Titanic var en fruktansvärd historia, man överlevde det, men det måste vara ännu värre att hamna på ett gammalt mentalsjukhus på den tiden när man höll på med både lobotomier och elchocker och vad la man kalla bad? Och
ja, långbad heter det. Det finns en massa fruktansvärt.
Det är en tortyr.
Ja, men alltså det här är viktigt att framhålla. Det finns också en massa som är bra.
Det finns det? Ja, för det gjorde jag också.
Ja, enormt bra. Men man måste tänka att innan 1912 de här hospitalen öppnade. Ja. Alltså det både Västervik och i Säter och flera öppnade då. Och det var ju för att innan det så var det så enormt eländigt. Den som var psykiskt sjuk kunde alltså vara inlåst i en mörk källare.
Ja.
Skitigt, kallt, taskig mat och etc. Nu ordnar man så att det fick värme, omvårdnad, mat, omhändertagande. Alltså en väsentlig förbättring.
Så det är fantastiskt kul att höra.
Ja, så det är en enorm förbättring. Ja. Och det var svenska staten som insåg att vi kan inte ha det så här länge. Nej. Vi kan inte ha folk som bor i laggårdar.
Nej. Släkten, liksom.
Och då skapades de här jättelika mentalsjukhusen som med tiden så blir de väl kanske... Ja, som allt, det blir lite mycket av det. Och så får man hitta nya lösningar. Och det kom på 70-talet med nya preparat som hjälpte människor. Så att i det här hemska med lobotomi och elände så finns det ljuspunkter. Ja. Och det gör att om man besöker Psykiatriska museet i Västervik så får man se det ljusa också. Och man får se det fantastiska. För det fanns genier som var inlåsta där.
Ja, jag vet. Alltså det är bara det ett ämne. Och inte nog med det. Då, sen kastar du iväg till nya spännande ämnen här i Tyresö. Blåljus Tyresö startade en serie med här. 21 program gjorde du den serien.
Ja, jo.
Vad var det?
Det var att jag ville berätta hur det var i verkligheten. Jag ville veta hur de, får jag kalla det, hjältarna som hjälper till när det har skitit sig. Det vill säga räddningstjänst, ambulans, polis i basen i alla fall. Så där. Jag ville veta hur de har det. Hur går det till? Vad gör de? Jag gillar verkligheten.
Och ett av de här reportagen du gjorde, det var när... våran brandstation en sån öppen dag och de testade att man kunde snurra runt i en bil och man tog sig ut, hur man räddade folk när de hängde upp och ner i bilbältet. Och då hade du mikrofonen med dig och du låg där och körde ett äkta reportage.
Jag övertalade ju då han som ledde den där dagen, chefen där, att kan inte jag vara figuranten som hänger i den kraschade bilen med mikrofon, så vi fångar ljudet från personen som sitter i kläm, så att säga. Och han tittar på mig och han funderar och det var så här, okej då liksom. Och sen så fick jag en overall och så fick jag med sån här silvertejp tejpa fast den på bröstet, min mikrofon. Och sen skulle jag in i 30 graders värme var den där lördagen och jag skulle hänga upp och ner i en kraschad Saab. och så var det. Men det var lärorikt och det har gjort många olika klipp på det där.
Ja, det är jättebra. Och sen har du ju också i den här blåljusserien, du har ju varit på en sån här, vad ska man säga, larmstation heter det. Vad heter någonting? När man, det här fantastiska stället, man ser ut som 50 skärmar och så låter det.
Ja, RCSL. Ja. Och jag lyckades på något märkligt sätt ta mig in där bakom stängda dörrar och alltihopa. Ja. Vilket jag inte har hört att någon annan har gjort faktiskt.
Nej.
Och det var också jäkligt lärorikt.
Ja, för det här var ju sån här liksom serier. Jag har ju haft en serie som heter Uppdrag Tyresö, så sitter jag faktiskt bara i studion och pratar med poliser. Men det här var ju mycket mer, för du åkte med till exempel den här turen som man tar föräldrarna runt i Tyresö och visar, här har barnen eller ungdomarna, hit ska du gå och kolla. Alltså du fick ju många brottsförebyggande, du skapade ganska mycket kunskap kring blåljus Tyresö.
Jag tror det. Och jag fick ju god kontakt med räddningstjänsten där och vi hade ju många, var ju med på den här räddningsklättrarna. Så vi har en räddningsklättringsenhet på Tyresö brandstation, det vet man inte kanske om. Som är specialister för Stockholms län, så de får rycka ut när det ska räddningsklättras.
Ja, det är fantastiskt.
Så jag fick ju åka med på en sån övning som var på Gröna Lund.
Just det. Ja, det här är ju sån här, alltså jag då som är redaktör, jag är ju glad om folk gör program och sitter och pratar en halvtimme, men du har ju tagit de här programmen till en liten högre nivå, så jag måste också ge mig ut, som tur har vi Bernt Karlsson som vi vandrar omkring i Tyresö, men inte på det sättet.
Ja, men det är kul att ge sig ut med mikrofonen, det är faktiskt så, numera har det inte blivit så mycket sånt, men man vet det.
Nej, för att då ska jag säga så här. Det som är roligt när man ger sig ut med sin mikrofon, man vet ju aldrig vad man får. Man kontrollerar ju inte sin inspelning. Men det är mycket att klippa efteråt.
Ja, jag brukar säga att man går med hoven.
Ja.
Och hovar in. Och sen kommer det roliga jobbet och det är att sitta och få ihop det.
Det tar sina timmar. Det är inte
det tar sina timmar.
Det är så långt från Åke Sandins inspelningar som finns.
Men det är kul.
Ja. Sen har du gjort nu också för några år sedan, höll på ganska mycket roliga program tillsammans med Lelle Wiborg, Kluriga spaningar.
Ja, det var ju Lelle Stories, ja.
Jätteroligt, ja. Ja. Och nu kör du motsvarande egentligen. Tjat och tjöt heter du nu med Katarina Johansson Nyman.
Ja, just det. Ja.
Där ni också sitter och tjötar.
Ja, det är tjat och tjöt. Det kan vara vilket ämne som helst. Och vi har sagt att högt i tak, undvika politiska partier och så här. Ja, för då åker man ner i det träsket, så att säga. Ja,
det finns så mycket av det på Tyresradion just nu.
Ja, jo.
Mycket politik.
Ja, så att
det är bra att vi lättar upp det lite.
Ja, och ja. Vi kan ha ett program om politiska partiers utveckling också.
Ja.
Det är ett eget ämne. Men vi skiter i det. Så då, här får man säga vad man vill.
Och det är också lätt att göra.
Det är lätt att göra.
Ja. För det är så, det ska vi säga till de som lyssnar, att programmen som vi gör här på Tyres Radio, vill man vara programmakare, måste man inte vara lika kunnig som Jerke som började liksom att löda vid 12 års ålder. Nej. Utan man kan bara komma hit och sitta och tjata och göra program som har någon form av Tyresanknytning.
Ja, så kan man ju, vi kan väl bjuda på guidning och tips hur man gör.
Jag lär upp alla som kommer hit. De får till och med små filmer som de ser hur man gör. Och sen är du nu inne i framtiden. Du har den nyaste serien vi har på Tyresradion. Vad heter den?
AI till vardags tänker du på.
Japp.
Mm-hmm.
Mm. Och nu håller vi på. Du har gett mig en massa tips. Jag sitter också och kämpar med AI på dagarna nu. Vi hade vår första nyhetssändning från en AI-genererad röst.
Ja.
Och nu håller jag på att testa en ny variant, för det finns så många olika varianter.
Ja, och det kommer att finnas en ny imorgon och i övermorgon, för det är explosiv utveckling. Och det är inte perfekt, nej, inte ännu. Men det blir stegvis bättre och bättre och bättre och bättre och bättre, bättre.
Och du vill visa hur man kan använda det för en vanlig människa och göra sin vardag enklare.
Till vardags, där man kan ha nytta och glädje av det.
Ja. Och senast nu hade du en kompis som dessutom har varit med och ritat Fårdala vattentorn.
Holger Westlund, ja. Ja. Ja, just det. Jo då. Till lika trollkarl och alla titlar han nu har, så har han ju tagit sig för att skriva en bok som heter AI för oss seniorer, en inspirationsbok, för han tycker då att han träffar så många i hans ålderskategori som nej, men AI ska man inte syssla med, AI är väl farligt, AI hit, AI dit, och då vill han så att säga ge en bredare bild, att ja, det är klart det finns fallgropar och det kan gå tokigt och så här, men tänk på all nytt som han då bevisligen dessutom har haft.
Mm. Och då ska man säga så här, i Tyresö är vi faktiskt ganska schysst, för vi har ett väldigt aktivt seniornät som lär äldre alla möjliga saker. Och du har hållit föredrag för dem, ett bejublat föredrag för seniornät.
Hösten 2024 var det här, ja.
Har du berättat om AI. Och de har också så att de har träffar här i Tyresö dit man kan komma som äldre. Och så finns det andra äldre som hjälper en. Och de har också... Det gör de tillsammans med PRO och SPF. Och sen har de dessutom en Gustav som är fixare. Så äldre människor som vill ha hjälp hemma. Till exempel att kunna säga till sin telefon. Hej Google eller om man, hej Siri. Nu vågar jag inte säga högt så inte alla telefoner sätter igång. Men, och svarar. Men att om man då behöver hjälp så kan man prata med sin telefon och få den att ringa upp. Och så här. Alltså de hjälper dem stegvis.
Ja, det är ju jättebra. Samtidigt tycker jag det är viktigt att framhålla att man kan ha en bild av att alla som är äldre kan inte och så vidare. Så, jo, jädrar vad många äldre jag har träffat
som kan
massor. För eftersom många äldre har gott om tid att träna och hålla på.
Ja, som du och jag.
Ja. Så att den här, att det är bara de unga som kan och de äldre kan inte, no way. Mm. Det finns så mycket, när många äldre får mycket teknologi, AI och har tid, då kan det göras en himla massa.
Ja, du har rätt. Men Jerker Pettersson, du är ju inte bara radiomakare. Det här är som jag har gått igenom nu är det jag har hittat. Av de 164 program som du har gjort här på Tyresrand så är vi jätteglada att du är igång så mycket. Du gör någonting varje morgon som du har berättat om i Tjat och Tjöt, som jag måste säga är alltså imponerad av. Vad gör du och din hustru i Fornöden bland annat?
Ja, ja vi är väl lite, man kan, lite knäppa då. Men vi badar alltså ute varje morgon i Dreviken. Året om, så är det. Och det här börjar med att min fru sa så här den 4 juni 2021. Hörru du, om vi skulle ta, ska vi prova och se om vi kan bada 100 dagar i rad nu i sommar?
Ja.
Ja, men det var väl en kul grej då.
Så det, och då var det varmt, någorlunda varmt.
Ja, det var juni så det, ja, var ju lugnt. Sådär. Ja. Ja, och när det hade gått 100 dagar så, nej, men det var, ska vi fortsätter va? Ja, men vi fortsätter. Ja, just då. Sen blev det oktober och så blev det november och sen blev det december och så vart det ju is och så vart det ju så. Ja, men det gör vi. Nej, men vi kör på.
Ja.
Och så, om, så kommer det då bli 5 år nu i juni. Så.
Det är fantastiskt. Varje dag. Någon gång när ni varit sjuka har ni missat det. Men nej, ja, i stort sett har ni gjort det varje dag.
Ja.
Och ni är ute och åker med en plåtis.
Ja, ja, det gäller att parkera så man kan bada.
Ja, så ni...
ja, men så är det.
Ja, det måste vara.
Ja,
och,
ja.
Och då måste jag fråga dig, vi som en gång haft båt. Väldigt många av våra kompisar som har lagt av med båtlivet, de har ju skaffat husbilar. Och de parkerar dem på de ställen de gick land på. Så att de har ju varit då vid Västervik, eller de åker runt där, dit de brukar segla. Eller vad de nu. Så att
ja,
det verkar vara väldigt mycket för detta seglar. Stämmer den hypotesen som jag och min man har?
Ja, jag tror att det är många som så att säga har gått i land, precis som du säger. Mm. Och det går då i samklang med att många båtklubbar har kommit på att, men vänta nu, när båtarna nu ligger i sjön, då är det ju en himla massa mark ledigt.
Mm.
Det kanske vi kan tjäna ett land på. Vi hyr ut det som ställplats.
Ja.
Och då är det ju win-win.
Ja, precis.
Så det är en väldigt bra idé.
Mycket bra idé, en bra trend där.
Mm.
Nu kommer sista frågan.
All right.
Hur tycker du att Tyresöradion ska utvecklas nu när du liksom ligger i framkant? Vad ska vi bli bättre på, tycker du?
Tänker du tekniskt?
Nej, eller, allt möjligt. Vad tänker du? För att jag sitter ju där och kliar mina 2 geniknölar så gott det går.
Jag tänker att Tyresöradion ska utöka sin programproduktion med mer människor.
Ja.
Och för att göra det så handlar det om att göra reklam och att anordna utbildning.
Bra där.
Om man tar väldigt, ja, väldigt, ja, väldigt, ja, konkret. Och om vi tar det lite mer så här grovt så är det ju så att lokal media, eller inte, det här med media är lite luddigt, men om vi tar lokal nyhetsrapportering eller förmedling är ju inte så stor.
Nej.
Och så försöker ju då människorna, vi människor försöker ju själva genom aktuella händelser i Tyresö, polisiära händelser eller grupper och ordna till det. Och det kommer vi att göra. Men då tänker jag så här, ja, faktum är ju då att Tyresöradion kan ju bli en sån kanal för alla människor.
Mm. Det har rätt i.
Många människor.
Mm.
Många människor kan alltså berätta om, ja, både gammalt och nytt.
Det är inte fel.
Via Tyresöradion som kanal.
Nu fick jag en idé. Den tänker jag inte ta upp här, för jag vågar inte kolla efter om den är verklig. Den tar jag med dig sen när vi avslutar programmet.
För grejen är att den stora händelsen är att vi går från det här top-down, där någon ovanifrån ska säga till oss och så ska det ramla ner i en hierarki vad vi ska,
ja,
göra.
Ja.
Och vi går från det till bottom-up. Och det här är en grov spaning och stor trend. Och det är vi människor som kommer att göra det.
Ja, jättebra. Tack så mycket, Jerker Pettersson. Jag har lärt mig väldigt mycket mer om dig, trots att jag har lyssnat på 164 program av dig.
Och stackare.
Ja, det är under många år. Du har hållit på i 13 år här på Tyresöradion.
Åh, herregud, tiden går. Ja,
tiden går.
Mm, mm. Ja, men tack, Ann-Sandin Lindgren, för att du ställde alla de här frågorna. Det fick jag ju tänka till.
Ja, och det är bara för att Google AI-översikt har en väldigt snygg förklaring på vad du gör, så att den kan skicka till dig om inte du själv tar reda på det. Ja. Japp, och jag då som får äran att redigera programmet, och då ska jag säga så här att numera så jag följer min far, det vill säga jag klipper sällan bort något. Jag klipper bara bort sånt som är hostningar, harklingar, någon omtag när man själv kommer på det. För att jag tycker folk ska få låta som de låter. Jag tycker egentligen direktsändningar är det bästa, men det kör vi inte så mycket här, för det är en annan teknik.
Nej, det är väldigt ärligt att göra så. Ja. Det tycker jag också. Sen är det lite kul att redigera då, men det är en annan sak.
Men man kan göra om en intervju. Och jag tycker att det är det sämsta då, jag som har jobbat inom public service 24 år, att man går ut och bandar, som det hette en gång i tiden, 2 timmar. Mm. Och så blir det 3 minuter.
Ja, nej, då det känns ju inte...
Då är det inte schysst. Nej, jag var faktiskt med. Ett av de programmen som har legat ute nu, var de hem till mig en timme och spelade in allt möjligt. Ingenting av det sändes. Och då blir det också så att när man gör program så har man en story. Och så försöker man fylla den storyn. Och jag tycker lite grann att det där... Jag tycker att poddar idag, jag tycker... Alltså video idag där man får höra folk säga det de säger. Klipp inte bort hela sammanhanget.
Nej, det, alltså snuttifieringen är ju dum. Ja. Man får vara rakt på sak. Det är väldigt dumt. Ja. Man får ju hålla en helhet. Och är det då så att man gör som du beskriver, att man spelar in 3 timmar och använder 2 minuter, då tycker jag nog, skulle jag vilja bedöma, att det är ju inte vare sig effektivt eller produktivt.
Nej, men man letar ju efter en story.
Ja, men då har man ju alltså en förutbestämd agenda om vad som ska sägas, ja, istället för att gå ut och vara nyfiken och upptäcka.
Ja, jag vet. Och det här tycker jag är det stora problemet i media. Ja. Och det är därför poddar och annat tar över, tror jag.
Ja, och där har du ju då, det där är ett mycket bra exempel på top-down och bottom-up. Mm. Det vill säga, om jag då bestämmer en story i förväg och sen går ut och bara ska hitta 2 minuter som stödjer min story.
Ja.
Det är ett top-down-beteende.
Precis.
Om jag istället går ut och tar med mikrofonen och upptäcker, det är ett bottom-up-beteende.
Ja, precis. Där fick du till dig.
Det här fick jag till dig igen, du.
Det är din spaning. Så lyssna på Jerkes spaning. I samband med det här programmet kommer ni också höra den riktiga spaningen, på att säga. För att jag intervjuar honom om hans trendspaning. Och det är jättekul att lyssna på. Så, tack så mycket igen, Jerke Pettersson.
Men tack igen, Ann Sandin Lindgren.
Och ni har lyssnat på Radio Tyresö 91,4.